worry.
The Free Amigos!
Hej och välkomna allihopa till Hög av film. Jag heter Anton Bjurvald och i det här avsnittet ska vi prata om film i filmvärlden. Och med mig har jag Viktor Andersson, hej hej.
Hej hej.
Och Claes Lindman, välkommen.
Åh, oh, tackar.
Vi har ju en rätt lång historia tillsammans i filmvärlden. Och därför tyckte jag att det passade bra med er två som ciceroner här idag. Upplägget är väldigt enkelt. Vi har valt fem filmer var som vi gillar, som har utspelar sig i eller kring Hollywood, skulle jag väl kunna säga. Inte riktigt bara Hollywood, men inom filmbranschen. Det handlar om att filmer som handlar om att göra film, helt enkelt. Så det blir lite ett meta-avsnitt här. Helt enkelt. Metat som vi är ute efter. Och jag tänkte, innan vi börjar med våra listor, så tänkte jag bara lite korthet. Filmskapande har ju liksom alltid varit en del av fascinationen av hos de som skapar liksom, så här, det är liksom en av de första metafilmerna var ju Sherlock Jr. med Buster Keaton, som liksom handlar om en manusförfattare. Nej, han är fotograf, är han, som röjer runt i
en projektorman som somnar under en visar en film, ja. Och då hamnar ju i handlingen, i drömmen, och då vet inte hur filmen är klippt, och det är ju själva liksom den här gaggen då, eller slapsticken. Bra slapstick.
Ja, men liksom redan tidigt, liksom, det är liksom tidigt i filmhistorien, så gjorde man liksom så här filmer om filmskapandet lite grann. Så här, jag tycker det är fascinerande. Och jag gillar ju, det blir ju lite så där, om man som vi är filmnördar, så blir det ju också lite, det blir liksom lite interna blinkningar liksom så där. Det kan bli lite tröttsamt att alla stora författare, deras stora verk handlar alltid om författare som skriver saker liksom och så där. Men inom filmkonsten så jag vet inte, oftast de exemplen jag har, så känns det som att det är lika mycket en kärleksförklaring som det är lite satir över filmbranschen och såna saker.
Och lite också med det här med Bonda och igenkänningsfaktorn. Nu är inte alla filmregissörer eller författare, men det är väl det här att man, de vardagliga problem man brottas med en humoristisk touch, och de som är filmtittare, vana filmtittare, de känner väl igen sig i referenserna när man pratar om kameraåkningar och svåra liksom skådespelare och allt vad det kan vara. Då blir det liksom en slags igenkänningsfaktor som även kan maskera liksom mänskliga vonder och dramor och så vidare.
Ja. Ja, men det är ofta så, riktigt bra filmer har ju oftast en rejäl kamp liksom, så där. Och det är väl så att det är väl lätt när man gör film att inspireras att göra film om hur svårt det är. Liksom. Med det sagt så vill jag också bara nämna en av mina favorit-tv-serier som bara gick en säsong, som heter Action med Jay Moore från slutet av 90-talet. Som handlar, som handlar om att Jay Moore då spelar en producent som försöker få filmer att gå ihop och sådana saker. En föregångare till Entourage, men inte lika populär. Men med den stora fördelen att karaktärerna i Action är inte douchebags allihopa. Mestadels bara Jay Moore faktiskt, som är en douchebag i den serien. Men han gör, det är liksom medvetet att man ska inte tycka om honom jämt. Liksom så här. Så den kan jag faktiskt rekommendera för den som gillar den här typen av meta. Och sen även då en av mina favoriter, det är lite tangerat, men Studio 60 on the Sunset Strip som Aaron Sorkin gjorde. Det är också en tv-serie på en säsong, 12 avsnitt eller någonting sådär. Men det handlar mer om att göra en tv-kom.
Det är rätt många avsnitt i den faktiskt.
Är det så? Är det fler än så? Ja, men det i alla fall, det blev en säsong liksom, så här. Den är riktigt, riktigt bra.
Jag har en direkt kommentar också. Det finns en bortglömd serie som ingen vet om. On the Air, jag vet inte om du talas om den.
Nej.
David Lynch har gjort den på 90-talet, alltså med Miguel Ferrer. Också bara en säsong eller en halv säsong. Handlar om en så här typ tv-station som totalt bara liksom fallerar allt de gör. Det är hans försök till komedi. Och den blir inte alls väl mottagen av liksom publik. Och jag har bara sett delar ur den, för den är extremt svår att få tag i. Ja. En kompis hade på så här importerad VHS med renderbilden och hela skiten. Jag såg några scener, det var ganska schysst faktiskt. Ja.
Coolt. Jag slog mig också att det finns inte supermycket inhemskt svenskt i den här. Jag hade jättesvårt att hitta någonting som var liksom så här, det här handlar om filmbranschen direkt. Liksom, så.
Ja, jag hade inte ens tänkt i de banorna, men det var intressant.
När du säger det, så finns det någon som heter Joker med Björn Skifs, han är en stuntman.
Ja, det är väl det närmsta man kommer.
Liksom, så det är ungefär på den nivån.
Ja, men, och jag tror att, och nu är jag som svingar vilt mot svensk film, men jag tror att svensk film är, men lite för precious. Man har inte riktigt självinsikten, känner jag alltid, i sådana sådär. Eller? Eller är det bara så att man inte, att man vill inte ägna sig åt så här novelskåderi kanske?
Sånt? Jag vet inte, det stämmer, men jag har hört någonting att i amerikansk film så tampas man med producenter med liksom allt som ska tillfredsställas. I svensk film har man ju mer autörskap, och det kännetecknas ju bäst i Ingmar Bergman såklart, eftersom han var så inflytelserik som jag vet inte ens nämna mycket det. Men de säger, han blev ju inte bra först typ 3-4 filmer in i hans karriär. Han hade inte kommit fram idag. Och det var lite unikt. Det var kanske unikt för svensk film också. Att man kunde liksom som filmskapare få...
Sen finns få några chanser på sig.
Ja, precis. Så är det. I alla fall då. Mm. Och jag tror att kanske... Ja, man kan ju göra en massa andra intressant om svensk filmskapande. Mm. Jag tycker väl Persona är en sån film som lite rör där. Han började ju brottas med filmskaparprocessen, och den inleds ju med att en kolstav som brinner upp i en projektor, tror jag.
Mm, ja, precis.
Och lite sådana helt galna grepp då. Liksom, mm. Den har väl liksom en given plats i den här snäva genren ändå.
Ja. Men om det är så att ni har några idéer, om ni som lyssnar känner till några svenska motsvarigheter till de filmerna vi tittar, lyssnar, pratar om idag, så får ni jättegärna höra av er. För det, jag gillar ju som sagt den genren. Liksom, sådär.
Mm.
Ja, men jag tycker vi går in på den här listan direkt. Jag tycker att Viktor kan få börja med sin första film här då på...
Tackar. Jag har ju faktiskt jobbat lite så att när jag började tänka på den här sortens filmer så slog det mig att det finns ett antal subgenrer inom det här, eller vad man ska kalla det, som blir ganska kul. Och eftersom jag var inne på Sherlock Junior, så som jag faktiskt hade med på min lista, men jag hade en slash tillsammans med den, så jag får ta den andra istället. Och det är, den genren är liksom den här magiska genren där det är någon som kliver in i en film, eller någon från en film som kliver ut kanske. Det finns ett antal sådana. Och det är Woody Allens Purple Rose of Cairo som jag har valt som exempel där. Och det är en film där Jeff Daniels, om jag väljer rätt, Jeff, spelar någon... Det är ju någon, vad kan du inte spela sig på? Det är typ 20-tal eller något sånt, den här filmen. Någon...
Det är väl under krigstiden, tror jag.
Första världskriget då, kanske?
Nej, det är väl andra. Det är talfilm är det. Så jag tror det handlar om att hennes, nu är bara jättelänge sedan jag såg den här, men hennes man eller någonting är väl ute i kriget. Hon går på bio och drömmer sig bort lite.
Och ser liksom den här filmen gång på gång, och till sist så upptäcker han på filmen liksom att men du är ju här varje gång och börjar prata med henne.
Just det.
Och kliver ut och liksom det blir en kärlekshistoria mellan dem. Och det var också lite väl länge sedan jag såg den, men det är en väldigt bra film faktiskt.
Mm. Jag har lite känd också det han Woody Allen, att han valde att använda filmmediet i sitt berättande ganska löpande under hela sin karriär. Ungefär som Buster Keaton vill hela tiden visa att filmmediet var närvarande i hans filmskapande. Så.
Ja, han har många filmer som passar in i den här genren.
Ja, han har gjort 600 filmer också, Woody Allen. Nej, men han har gjort väldigt mycket filmer. Och väldigt mycket av hans filmer handlar ju om han själv och hans egna neuroser i någon slags förlängning. Det är ju väldigt många som har spelat Woody Allen. Typ när Woody Allen insåg att han inte själv kunde ha huvudrollen, så kastade han folk som var väldigt, som liksom fick...
Som är väldigt lika den personen som han skapat av sig själv på film. Jag vet inte riktigt om man kan säga att det är...
Nej, det är inte biografier, men det är ändå liksom, det är en liknande karaktär som får återkomma hela tiden.
Livskriser och...
men då har han ju också väldigt nära till... Hans berättande är ju väldigt personligt på många sätt, och då är det ju eftersom att han själv är manusförfattare och regissör, så kommer han ju naturligt tillbaka till det liksom, sådär. Ja, Purple Rose of Cairo, så jag har faktiskt inte sett den filmen. Är den värd att...
Det tycker jag absolut.
Man behöver ju botanisera lite i Woody Allen. Man behöver liksom hugga lite bland ogräsen.
Jag tycker nästan att det finns någonting i alla hans filmer. Jag är väldigt svag för Woody Allen.
Mm. Jag är imponerad. Han lyckas vara så produktiv vid sin ålder och ändå göra högklass på dialog, skådisar, filmspråk, allting. Och det är väldigt lekfullhet hans filmer, och ganska, kanske inte främst, men hög lekfullhet just i den här. För det är jättekul koncept som man lyckas göra något bra av. Jag tycker det var jättebra när jag såg den.
Jag ska säga att jag har, och jag vet att jag pratar med Claes, jag har inte hunnit snacka med Victor om det, men jag har i alla fall en massa bubblare som jag inte har med på min lista. Jag tänkte att vi tar dem efter. Vi har ju en film som passar in just det här magiska. Men jag tänkte att jag kan fortsätta. Jag tänkte bara helt köra i tidsordning. Jag kör kronologiskt på min lista, så det är ingen annan värdering här. Men jag tänkte faktiskt börja med Billy Wilders Sunset Boulevard, som handlar om en åldrande stumfilmsdiva som inte riktigt hon har tappat koncepten lite. Hon tror att hon fortfarande är stjärna fast hon inte är det. Mycket på grund av att hennes före detta man slash före detta regissör som upptäckte henne, som numera är hennes butler, har fortsatt att skriva fanbrev till henne. Och av en slump så stöter hon ihop med, eller rättare sagt hem till henne kommer en ung manusförfattare som tar på sig att skriva om manuset, se till att hon, manuset om hennes liv kan bli film liksom sådär. Och sen så ja, den börjar ju med en fantastisk öppningsscen som, ja, där huvudpersonen är dött liksom, sådär. Och så får man följa vad som faktiskt hände innan
det
här mordet.
Det, den döda huvudpersonen här berättar rösten om, ja, om sin död, så det är väldigt crazy grepp i de här.
Ja, faktiskt. Men det är också intressant, för det är ju en klockren hyllning till stumfilmsmerarna, som att det är massvis med gamla stumfilmsstjärnor som är med i filmen och spelar i princip sig själva. Liksom. Mm. Buster Keaton bland annat, och även hon Anna Nilsson, Anna Q. Nilsson, som var föregångare före Greta Garbo. Mm. Liksom,
han har ett nedlåtande begrepp till dem, vaxkabinettet.
Ja, just det, precis. Men det är ändå det är nedlåtande, men ändå med lite kärlek. Liksom, ja. Sådär. Men så här, Erik von Stråheim spelar hennes man, den här butlen och sådär. Och Cecil B. DeMille spelar sig själv och sådana saker. Och hon, vad heter hon, den här klassiska skvallertanten, Hedda Hopper, som liksom typ var en av de mäktigaste personerna i Hollywood under liksom, den här eran. Liksom, hon är också med i den här filmen. Så, här. Mm. Så det är både som en historielektion, men det är också en riktigt bra svart satir och en bra deckare, en bra noir. Det är liksom, den fyller väldigt många boxar, den här filmen. Mm. Liksom, så här. Och det är en film som jag, när jag såg den första gången, så tyckte jag att den var rätt tråkig. Men det var för att jag såg den för tidigt i min filmtittarkarriär, inser jag. För sen såg jag om den liksom efter att vi hade läst filmvetenskap och sådana saker, och då kunde man ju pricka de här personerna och man fattar ju blinkningarna på ett helt annat sätt och sådana små detaljer liksom som kring filmskapande och sånt där. Så att, den är faktiskt riktigt bra. 1950 kom den liksom, just den här, det är den typen av film som jag ser som att den handlar väl kanske inte supermycket om filmskapandet i sig, men utan det är mer personerna som finns i filmvärlden, liksom de här egorna som man ska ta hand om. Och den klassiska we didn't need lines, we had faces, eller om man säger någonting i den här.
Och slutcitaten ska inte riktigt dra med den här. I'm ready for my close-up.
Ja, precis.
Men jag tycker den är briljant. Jag alltid älskar den här. Den är lite så här rebellisk också. Det är en besvar, den här eviga frågan inom film, att varför ska allting berättas på exakt samma sätt hela tiden? Mm. Det har man ju lekt med det här. Det börjar med att han är död, och det börjar med att han berättar om sin död och om sitt liv. Det är så bakvänt allting. Så redan där har man lyckats så här, paja de här konventionerna som man är lite less på. Så det är, jag tycker den är jättebra. Riktig topp. Alltså, någonsin bland gamla filmer faktiskt. Den har verkligen glimt i ögat och har åldrats med värdighet, tycker jag.
Okej, Claes, din film första.
Just det, jag gjorde lite så att jag tog fem i så här gradering, så nu tar jag topp fem. Och jag börjar baklänges, så den femte då på listan är Living in Oblivion. Tystnad tagning på svenska. Lite så här, är nu en av många pajiga svenska översättningsfallerier.
Ja, precis. De svenska titlarna som det kallas för.
Ja, just. Så jag kände ju Swingers blev Du, var är brudarna? Eller Hur jag lärde en FBI-agent dansa med Rango, eller My Blue Heaven och så vidare. Och så vidare.
Ja, precis.
Och just i den här VHS-eran så kom den här Living in Oblivion då, eller tystnadtagning. Det handlar om en filminspelning, well done. Och han, Steve Buscemi, spelar en sån här regissör som tampas i stort sett med tre scener i filmen, kan man säga, i olika processer. Och den inleds ganska direkt med liksom att han ska ta en ganska taffligt, så här, dramatisk kyssscen med ett par. Och allt som går fel. Först är liksom någon micken doppas in i bild, det är någon som kommer av sina repliker, det är någon som börjar freebase och gå ut för manus, och det exploderar en lampa och det blir knäppare och knäppare liksom, i missöden. Så efter 20 tagningar börjar han freaka loss. Och då vaknar han en dröm, så han drömt till den här inspelningsscenen som kommer tillbaka i nästa scen. Så det är, liksom, det är så här meta i meta i meta film. Och det kom väl fram lite under en era där det var liksom hippt att vara indie, och det kom i 95, så det var året efter Pulp Fiction, då var ju Steve Buscemi i ropet, och många av dem som är med dem i Tarantino liksom i den här, att man, då gav man liksom manusförfattaren och snacket och den rappade dialogen en slags makt.
Ja, det var ju på den här tiden då Kevin Smith var
just det.
Stor och häftig. Ja. Liksom.
Så det är en liten så här kölvattnet av det här med att ja, VHS-nördarna blev stora någonstans.
Ja.
Och det här är någon bättre tycker jag, personligen, om de här filmerna. Det går ju många ganska crappiga. Man kan ju säga att Dusk till Dawn 2 är en sån här försöka vara ett Tarantino och lyckas inte alls. Liksom. Mm. Men här har Michael prickat in det. Det är synd att den är så svår att få tag i den här filmen. Det jag minns när jag gick och hyra, då hyrde jag den och blev helt stormförsörjande. Just. Och sen så har jag liksom försökt hitta den på, det är traggligt att få tag på DVD. Det är synd, jag tycker att Netflix eller någon borde dra åt sörerna, för det är, många kan hitta mycket liksom kvalitet i den här. Kul, bra skådisar, rappt manus, allt där, bra dialog, och icke minst Peter Dinklage i en tidig roll som en dvärg som är anlitad för att vara med en drömsekvens, och då är frustrerad för att han liksom blir anlitad just för att han är dvärg i en drömsekvens, och han säger då att så här, I don't dream about dwarves, does anybody dream about dwarves, det är en kliché han blir där liksom. Och det är en kul scen bara det liksom. Så det är många, och så Steve Buscemi har alltid gjort intressanta roller genom sin karriär, det här är en ganska ovanlig roll för honom som jag ändå väljer ovanliga roller.
Ja.
Han väljer nästan bestående varit bra, minus då Con Air och möjligtvis någon Adam Sandler-film.
Han brukar ofta göra liksom mer karaktärsroller, biroller. Här, det är inte ofta han gör en huvudroll. Som
nej, det var kanske lite hans första, eller bland hans första var någonting. Nu vågar inte jag ta gift på det.
Men det här är också en del av den här traditionen med skådespelare som regisserar, så blir det rätt ofta om skådespelaryrket liksom, och sådana saker. Det är inte bara regissörer och producenter som blir frustrerade av processen. Liksom, så
jag läste på lite och det här var kanske 000 budget. Man får alltså intryck att skådespelarna själva har bidragit mycket mer, eftersom den här dialogen blir så bra, flyter den och idéerna är roliga. De alla har liksom kanske berättat om sina upplevelser på film och ja, filminspelningar. Och ja, en pärla tycker jag, en indie-pärla från 90-talet.
Coolt. En film som jag har varit väldigt sugen på när vi började leta filmer för den här listorna, så var så här, ja, men den skulle jag vilja se. Liksom så här. Steve Buscemi också, han har gjort en del kul, han gör en del kul projekt när han regisserar själv, eller när han liksom, när han inte bara det han känns som en typisk skådespelare som han gör en för Hollywood och sen så gör han tre egna independent rullar för de pengarna han tjänade. Liksom så här, rätt skön karriärbalans. Liksom,
ja,
så
visst. Jag fick intresse av honom på VHS-tiden då, när han var ganska kul omslag.
Ja.
Han har ju så här långt rockar hår och så ser han allmänt så här uppgiven ut och ligger på golv och ont i magen. Och då har han i scenen fått ett så här slag i magen av en frustrerad skådespelare. Det var den där liksom omslaget gjorde att jag bara, det här måste jag se.
Det måste ju varit precis efter att han gjorde Airheads.
Ja,
med Brendan Fraser och Adam Sandler också.
Ja,
tror jag.
Han ser likadan ut som i den filmen.
Så det är väl den eran. Liksom, så.
Ja.
Det är ju mycket, mycket möjligt att han gjorde den mellan två filmer, den här independent-rullen. Liksom.
Det är en scen i den här, så är det också meta-meta-skämt, en line där någon av de här stora skådespelarna blir förbannad på en. Och jag kom bara hit för att en kompis sa till mig att du kände Quentin Tarantino och stod därifrån. Det är så här, det är också en kommentar till hela.
Ja, ja, schysst. Ja, Victor, din andra film.
Ja, och min andra subgenre som är den kanske lite ovanliga att man kämpar med att adaptera en bok till film.
Ja.
Och den som jag valt ut på det temat är Adaptation av Spike Jonze, som den kom någon gång tidigt 2000-tal.
Yes, jag tror. 2000 tror jag.
Ja,
kanske. Ja, 99-2000 och sånt där.
Och det var Spike Jonze andra film efter Being of Malkovich. Men med samma manusförfattare, Charlie Kaufman. Och filmen handlar om Charlie Kaufman själv som jobbar med att skriva manus till... gör ett manus av boken Orkidé-tjuven som handlar om en excentrisk tjuvjägare av orkidéer.
Ja.
Och det visar sig att det är en väldigt svår bok att skriva ett filmmanus av, och i slutändan så handlar ju den här filmen Adaptation om hur Charlie Kaufman skriver in sig själv i filmmanuset helt enkelt, och skriver om hans våndor om att skriva det här manuset.
Ja, men det är också en är det inte så att han är ute och jagar orkidéer också i filmen?
Ja, för alltså, att liksom förstå sig på det här så börjar han ju...
Ja.
Han är väl så här ultra redneck med så här inga tänder och hårt alla.
Ja, det är ju vad Chris så, Cooper va
som spelar den här OECD-tjuven vad han nu heter. Nej, han har ett franskt namn. La någonting. Ja, alltså de, för att göra ett manus av det här så blir det ju det blir liksom knarkaffärer av det hela och något sånt som liksom inte alls är det boken handlar om.
Ja, men det är lite det är det som så här, allt eftersom att han får problem att berätta historien så spårar även historien i filmen ut. Det är ungefär som att hans skrivande på något sätt reflekteras i Ja, det är väldigt, väldigt meta just på det planet.
Precis, han skriver ju även in en tvillingbror till sig själv. Båda spelas ju av Nicolas Cage som gör en väldigt bra roll där. De
är ju... Han fick väl någon slags nominering för den?
Ja, jag tror Oscars nominerades för.
Ja, Nick Cage är en gåta för mig. Jag ska inte Nick Cage är ut för mycket, men, vet du, men han kan vara helt totalt galen och bara en parodi på en parodi på en, en uppvisning i hår. Men så här, jag tror han att är fantastiskt bra.
Nicolas Cage är ett typexempel på, man kan vara någon som säger litmus-test om en regissör är duktig på personregi eller inte. Mm. För riktigt bra regissörer får ut det bästa ur Nicolas Cage och riktigt dåliga regissörer bara låter honom implodera.
De får ut YouTube-klipp.
Ja, men precis. Typ. Så att, men den här filmen, det är ju en av mina favoritscener of all time när Meryl Streep och Nicolas Cage försöker få till en kopplingston.
Och det är simulera. Chris Cooper och Meryl Streep.
Ja, är det de två som gör det? Ja, just det. Men de försöker simulera den här kopplingstonen i, efter att de bara underbar snortat orkidé-extrakt eller någonting sånt.
Ja, underbart. Ja,
jävligt weird.
Och jag gillar också den här scenen när han Brian Cox, eviga han birådskungen där, ska vara en föreläsare och bara spyr galla på allt och alla. Och typ allting om film och film skriver bara, jag är åt helvete ungefär. Och så skriver in en biljakt in i helt sopiga och så kommer en biljakt in i filmen.
Ja, direkt efter att, ja, precis.
Charlie Kaufman håller precis på att liksom ha någon inre monolog där och avbryts av den här föreläsaren som liksom skriker och använd aldrig för guds skull voice-over i er film.
Ja, det är en väldigt, väldigt meta, hög metafaktor på den också.
En kul parentes också, för Charlie Kaufman kom ju fram ganska ovanligt i amerikanska Hollywood-sammanhang som en manusförfattare som var stor. Det var mycket som ryckte honom efter just den här Being Young Malkovich. Och då började han med snacka, vem är den här Charlie Kaufman? Och det gjorde han, skrev in sig själv i den här filmen som en slags kommentar på det. För det första såg ju inte alls han ut som Nicolas Cage och inte ens som hans karaktär, för han är ganska plufsig och svettig och sunkig. Och han hade ingen brorsa heller, men då svarade han på det här, men folk vet ju inte hur jag ser ut, så jag kan ju hitta på vad som helst i stort sett. Och så innehåller ju också så här, den här filmen en fantastisk sån här svettig runkscen också. Och sånt i en stjärna i kanten för mindre.
Det är skönt man har så här personliga. För mig är det så här frodiga mustascher ger extra poäng till exempel. Så att det gäller att hitta sin nisch. Liksom, så.
Låsa sig igenom dålig onani, det är bra.
Ja, bra. Jag är väldigt förtjust i Adaptation. Och vad det... Det är en av de första filmerna som jag liksom så här sett knasig metafilm som jag kunde ta till mig liksom. Att jag kunde ta till mig av historien liksom. Jag fastnade inte på det krångliga metaberättandet liksom. Så jag tycker den är schysst. Jag har faktiskt inte sett om den så jag såg den på bio, så att jag tror att jag såg den ärligt talat för att det var Nicolas Cage som spelade huvudrollen. Alltså att det var så där, oj vad är det här för knasigt han har gjort liksom.
Ja, jag var Spike Jones fan för jag är galen hans videos och jag ville hans, nu har jag inte sett så mycket.
Visst är det han som spelar i Three Kings?
Ja,
också?
Det är det.
För det är ju en av mina favorit är av mina favoritfilmer oavsett den här genren, och jag men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så, som sagt, han skådespelade också. Han
Det var jättebra att vara film.
Han gör film om film har vi ju lärt oss.
Ja, precis. Just det.
Ja, men det som jag känner till hans videos är att det är en enkel schysst idé. Ja. Och han är väldigt avancerad, fast ändå enkelt i sitt filmspråk också. Jag tycker han är evigt intressant. Men jag har inte sett hans senaste film, den här Vildingens land, tror jag var, eller något sånt där.
Det var
intressant. Jag har inte följt med helt ordentligt. Nej. Men jag tycker både Being John Malkovich och Adaptation är faktiskt skitbra. Faktiskt.
Men där kan man tänka sig att det är mycket som kommer från Charlie Kaufman där. För Charlie Kaufman gjorde ju sen en egen film också.
Det är bra.
Skenectic i New York.
Just det, bra film
som
också.
Som också är metafilmtema kan man säga.
Ja, med teater va? Eller?
Ja, ganska avancerad men... berättarstil i den. Den är intressant.
Flera nivåer värre än vad den här. Ja. Men ändå bra.
Ja, Min andra film tar oss 2 år från min första, från 1950 till 1952, och Singing in the Rain av Stanley Donen och Gene Kelly, som jag faktiskt såg om precis innan jag skulle sätta ihop den här listan, för jag tänkte att det kan vara en kandidat, och jag såg om den för första gången i vuxen ålder. Jag har sett den när jag varit yngre, och då det som jag inte hade med mig då var ju all filmhistoria som jag kan nu, om man säger så. För det här är ju en hyllning till eran, precis som vad heter det, Sunset Boulevard, så handlar det ju om stumfilmsstjärnor som inte riktigt hänger med när ljudfilmen kliver in. Grundhandlingen är att det är en stuntman som har lyckats få ihop det med en stor Hollywood-diva. De blir ett power couple, ett par som alla vill ska vara ihop, fast som egentligen inte är ihop på riktigt, utan det är bara spel för gallerierna. Och allt går bra för fram till dess att de ska spela in sin första ljudfilm. Och då visar det sig att den här divan pratar ju dels väldigt nasalt, väldigt gällt, och med en väldigt låg arbetarklassdialekt. Hon säger nothing och ain't och sådana saker. Okej, hon kan inte läras upp som Eliza Doolittle, utan hon är rätt så här svår. Hon är ett lost cast då. Så det hittar de istället en ung, vacker förmåga som den här huvudrollsinnehavaren Gene Kelly också blir förtjust i, som de dubbar in rösten för då. Sådär. Och sen så, men vad det här är, det är ju en hyllning som sagt. Dels är det en riktigt bra dansfilmsmusikal från tidigt 50-tal när dansfilmen var som bäst, i alla fall i Hollywood. Och sen så är det ju också en hyllning till gamla stumfilmsstjärnor. Gene Kelly spelar som John Barrymore eller som Errol Flynn, och vad heter det? Det är mycket skådespelare, mycket regissörer, så man ser att de har blinkningar till stumfilmseran. Men de är även, Gene Kelly har även ett väldigt stort drag av Groucho Marx i den här filmen, och O'Connor heter han, tror jag. Nu ska vi se. O'Connor, som jag kommer inte ihåg förnamnet, så spelar hans medskådespelare då, som han spelar piano, så vet du det, mood music inför scenen när de spelar in stumfilmen, så de kommer i liksom, in the mood, jätteudda. Men i alla fall, han gör ju en klassiska make 'em laugh dansen väldigt speciellt musikalnummer när han springer runt och ramlar på arslet liksom, så. Men hela hans skådespeleri, man ser att det är Bröderna Marx som är liksom föregångarna där, så det är liksom som en kärleksförklaring. Det är också kul det här med att 1952, det var liksom det man blickade tillbaka till romantiskt, det var sena 20-talet, och på 70-talet då var det 50-talet med Grease och med Sista natten med gänget och Happy Days och såna här saker. På nu idag så är det 80-talet som är den stora inspirationskällan för massa folk som är. Det är så här, den eran man växt upp i, det är den, där man på något sätt hyllar när man får chansen. Så
jag säger att det nostalgiska sinnet är minst där, det kritiska sinnet, det funkar alltid. Man kan så här 80-faliga sizer på någonting, så funkar det med. Säg in vad som helst med en 80-tals så här filter på det.
Ja, precis. 8-bitars musik och lite så här blipplopp. Men vad jag skulle säga med Singin' in the Rain är att den faktiskt håller. Det är en riktigt bra film, utan nostalgin. Alltså, så är den. Och även fast man inte, om man inte har den här bakgrundshistorien med stumfilmseran och sådana saker, så om man inte tar jazz-singer-skämten som de har med i den här filmen, så tycker jag ändå att den håller. Det är lite kul med filmer som är över 60 år gamla som faktiskt fortfarande är på riktigt underhållande, inte bara så här, men det här är filmhistoria, utan det här är bra. Framförallt alla fantastiska dansnummer. En del av dem är ju mer avancerade än de värsta liksom kungfu-films liksom koreografierna, fast i dans liksom. Så. Speciellt en scen där de steppar kring, de steppar upp och ner för trappor och upp på bord och på stolar och såna saker så här. Man inser att de har liksom en halv kvadratmeter och steppar runt så här, jätteavancerade steppnummer på liksom så här, så. Och de får det verka som att men det här gör vi spontant. Vi har inte övat någonting alls liksom så här.
Tyder på bra regi.
Och det är ju också intressant att Gene Kelly är med som regissör. Jag gissar att det var det att Gene Kelly visste hur han gjorde dansnumren. Så att Stanley Donen, han hälsa till allting annat liksom. Men jag i alla fall, jag tycker den är riktigt bra. Man kan säga att det gjordes ju en film som heter The Artist 2011, och den film, har man sett den filmen och inte sett Singin' in the Rain, så ska man se Singin' in the Rain, för att om man gillar The Artist så känner jag att det här är liksom, det här är på något sätt lite ironiskt nog the real deal i hyllning av storfilmseran liksom sådär. Mm. Så att, och sen är ju Gene Kelly, man slår sig också av hur extremt lik Jean Dujardin är Gene Kelly i så bara uttryck och mimik och sådana saker liksom sådär. Så.
Mm.
Ja, en riktigt skön klassiker.
Ja, yeah, nästa.
Yes, nästa för glas.
Tar vi kvar i 90-talet då, i slutet av 90-talet och slutet av VHS-eran. Bowfinger, knubbigt regn på svenska. Även en sunkig titel på svenska. Men en...
Chubby Rain.
Så... Ja, Chubby Rain är ju själva filmen som filmen handlar om. Mm. Inspelningen av Chubby Rain.
Då vill säga att... Utomjordingar som kommer i form av vattendroppar. Är det
just
inte så?
Ja.
Ja. Jag har sett den här typ en eller två gånger på 90-talet. Den sitter som en smäck i minnet.
Ja, den är fin.
Liksom.
Det är en fin komedi på många sätt. Lite så här, sista eran de här, VHS-eran alltså med komedier som man minns. Då. Och då är det ju Steve Martin och det är Eddie Murphy. Och Eddie Murphy hade ju en ganska lång svacka som inte fortfarande är kvar i på något sätt. Men han gjorde några små, små utbrytningar där man är fortfarande briljant, och tycker jag definitivt att Bowfinger är då riktigt sån där redeem himself med den. Jag tror Frank Oz har gjort den, så det är inte någon sån här divung heller. Och det handlar då om att Steve Martin är någon ganska så här hänsynslös och sunkig och misslyckad regissör, försöker på mer eller mindre illegala sätt mygla åt sig pengar för att göra den här filmen då, Chubby Rain. Och han har samlat då världens skummaste assembler liksom.
Mm.
Och han vill ju ha den stora stjärnan som spelas av Eddie Murphy. Eddie Murphys stjärna är självupptagen och typ allmänt knäpp, för han har nojer på allt och allting. Han är med i någonting som heter Mindhead, som är då Scientologin då, ja. Misstänka.
Illa dolt.
Ja,
visst. inte speciellt. Det är så här, vad kan de inte stämma oss för? Vi tar det dit, men inte längre.
Typ. Ja, visst. Och det är han Terrence Wetan Stamp som är den här Mindhead-ledaren. Han är också jättekul i den filmen. Briljant roll, han är ju alltid bra, men är han värd att slå ett slag för han är så bra. Och då ska de då försöka övertala han vara med i filmen, gick inte bra. Då hittar de en dubbelgångare, nördigaste, fulaste, flottigaste snubben ever, med stripigt hår, stora briller, utstående tänder, kisar, fnittrar, finnig och tandställning, hela skiten. Och det spelas också av Eddie Murphy, det är hans slags signum att göra flera roller i varje film. Och då ska liksom de då få med honom att imitera och med olika kameratrick dölja att den riktiga skådespelaren och ta honom istället.
Mm.
Samt att de då grilla filmar då. Alltså de gömmer sig i busken och filmar när den andra inte vet om det.
Mm.
Och det här ju bjuder på en del riktigt schyssta dråpligheter. Och min favorit då är i ett parkeringshus när han går hem från jobbet, den här alltså riktiga skådespelaren då. Och de har gömt sig med filmutrustningen och förföljer honom. Och har i åtanke då att han har ju en massa nojer för allting i sitt liv och går omkring neurotisk. Och så är det någon som följer honom, och det är en hund med klackar som de har i en scen där som är riktigt, riktigt bra.
Mm.
Och jag tycker det är metaroligare här, att det är så här, att han har så mycket nojer innan och är ännu mer så här tärrad och psykad och alltihopa.
Ja, precis. De förstör ju honom ännu mer.
Totalt skitelakt.
De puttar ju honom över kanten. Liksom.
Ja, ja, visst. Verkligen.
Men jag gillar det, för Steve Martin, han är ju bra på att spela riktiga så här lovable assholes.
Ja, visst.
Men i den här, en av mina favoritscener, det är ju när de ska tvinga den här nördiga killen över gatan och säger så här, men det är lugnt, alla chaufförerna som kör på den här fyrfiliga motorvägen, de är skådespelare, så det är lugnt, det är stuntförare allihopa, du behöver inte vara orolig, det är det ju förstås inte liksom. Den är riktigt skön
så. Ja, det... visst, det är så här skön elak humor. Jag tycker ju så här att humor ska vara lite elakt, och då är jag med på tåget.
Och sen Robert Downey Jr. med en liten roll innan han fick sitt stora åter genombrott.
Revival, ja. Det var väl ett kolaår när han fortfarande var inne nere.
Precis. Ja. Ja, men riktigt, jag är faktiskt väldigt förtjust i Bowfinger.
Mm.
Det är sån som man kan dra till med när folk säger att men Steve Martin och Eddie Murphy, de gör ingenting roligt längre. Nej, det är sant. De gjorde det roliga, senaste roliga 99, men det fanns ändå någonting på 90-talet som var något att ha i alla fall.
Det känns som jag överanvänder den här meningen, men den är underskattad, den här filmen.
Ja.
Men då kommer vi se vad den här filmen tar upp, men just den här är verkligen det. Folk kände till det, Bowfinger, så man visar honom så jävla bra den var. Vad kul.
Ja, men grejen är att när man ser omslag och såna här saker, så känns det som att återigen en halvsunkig liksom. Ja. För det känns ju som att Eddie Murphy och Steve Martin, de hade sin peak på 80-talet, sen gjordes det mycket skit på 90- och 2000-talet liksom så här.
Mm.
Och egentligen så är Steve Martin är väl egentligen bara rolig, han gör som en mindre biroll sin hopp liksom, så.
Mm.
Och det är kanske därför jag tycker att Eddie Murphy funkar så bra i den här, för att han är ju inte egentligen huvudrollen, eller han är en av flera stora roller liksom. De har inte lagt all vikt på honom på något sätt liksom, så.
Ja, det är nog bra liksom, att ha valt rätt komiker, rätt roller för både Martin och Murphy glänser väldigt bra och gör det riktigt massivt utom materialet de har fått tilldelat. Så det är bra synk rakt av, tycker jag.
Ja, det är ju en ganska enkel film. Liksom. De, det är mycket i rollerna och hur de spelar liksom, som gör det här så kul.
Absolut. Ja.
Men det är också en klassisk, apropå det här med filmskaparfilmen, så är det ju också det här, vi ska dra ihop en, det finns ju rätt många såna här berättelser om vi ska bara få ihop en konsert eller som i Wayne's World, eller vi ska bara få ihop en liksom en pjäs och då kommer allting lösa sig, eller så här, liksom vi måste rädda barnhemmet, så vi måste samla upp pengar liksom,
eller Weird Al's UF, vi måste
rädda
TV-stationen. Ja, och
det är lite samma
bowling
här.
For burgers.
Ja, precis. Men det är lite samma här, att det är liksom det här man, det är så man får sympatin för rätt mycket assholes i den här filmen, är för att de ändå brinner väldigt mycket för att vilja göra film själva. Liksom.
Det var det som är nyckeln där, att just att det är en film, att någon som ändå i allt det här vill skapa någonting och göra någonting som man brinner för, gör att man får sympati för karaktären. Ja. Så ja, helt klart. Huvudet på spiken där.
Ja, Viktor, din andra. Tredje.
Tredje. Ja. Tredje film. Och tredje genren, som är den där som utspelar sig på ett filmbolag eller i mer generellt i filmbranschen, kanske på en backlot eller så. Och det, den som får personifiera det är The Aviator av Martin Scorsese, med Leonardo DiCaprio i rollen som magnaten Howard Hughes, som gjorde lite allt möjligt. Men
byggde ett granplan bland annat. The Spruce Goose.
Spruce Goose. och spelade även in filmer med flygtema.
Hells Angels var den stora. Heter det inte så?
Ja, det kanske var.
Det är den här stora flygarfilmen som han gjorde.
Ja, just det.
Som heter Hells Angels. Där de flög, faktiskt hade riktiga två såna här biplanes som de flög och filmade. Alltså det var inte så här.
Självklart, det var ju inga effekter där.
Nej, utan det
vill ju göra allting.
Har jag film nu, eller har den filmen använts som så här klippmaterial för första Star Wars, jag flygscenerna? Eller är det någon gammal så här typ klicks? Det är någon slags sån här flygfilm de har klippt ihop. Så här vill vi att vi ska göra, fast med rymdskepp. Och så.
Ja, det är mycket möjligt. Det är nog inte helt omöjligt faktiskt.
Ja, de tagit.
Men det som jag gillar, som är lite fascinerande med den här filmen, är ju att Martin Scorsese har ju valt att spegla liksom de tidsåldrarna som filmen utspelar sig med olika look på filmen liksom, utefter de filmnegativ och liksom tekniker som användes på den tiden som filmen just då utspelar sig i. Så man kan se hur färgerna kan gå från att vara väldigt pastelliga i början och liksom får en annan karaktär genom filmen.
Ja. Men det här är också en film, du pratar om att det är genren då, utspelar sig på en filminspelning och sådär, men det är också en typ av subgenre som är baserad på sanna historier faktiskt. Alltså för det, jag menar, om man jämför med både Sunset Boulevard och Singin' Rain, så är det hyllningar till gamla filmstjärnor och så där, eller filmera. Så här är det ju faktiskt. Katharine Hepburn spelas ju av Kate Blanchett och Errol Flynn och Carrie Elves. Och så här. Det finns ju liksom, här handlar det om att man berättar en historia om filmhistorien liksom, så där. Inte, förstår du vad jag menar? Och jag har massa sådana filmer som jag valde bort, inte för att det var fel, utan för att jag bara insåg att men jag kan inte välja någon av de här. Men jag hade Aviator på den listan sådär. Jag sållade bort dem. De finns bland mina bubblare, men just det här, historier om filmskaparen blir ju av naturliga skäl också att den utspelar sig på.
Men mycket på filmspel. Jude Law med också spelar någon.
Ja, mycket,
det stämmer. Jag är nästan helt säker på det.
Ja. Jo, men det kan nog stämma.
Vad var den hette han spelade? Aaron Flynn?
Carrie Elves.
Just
det.
Many Tides.
Ja, precis. Ja, där han spelar Errol Flynn, mer eller mindre. I den filmen.
Ja, en signum.
Ja. Där har man ju faktiskt också en subfilm kommentar. Varför kommer du klara dig när alla andra inte har gjort det? För till skillnad från andra Robin Hood så kan jag prata med en engelsk brytning.
Just det.
Som han säger till mig efter
Kevin Costner.
Rätt slide, ja. Precis. Men jag är jätteförtjust i det. Det är faktiskt en av mina favoriter av kanske för att jag är så svag för just den här genren av filmer. Men jag är en av mina favoriter hos Martin Scorsese. Det var den där jag tyckte att han skulle ha vunnit Oscars för egentligen. Han skulle istället för The Departed.
Av mig är inte någon topp så här. Jag tycker den är bra. Jag såg en bio, jag tycker den är bra. Men det är inte just Scorsese, det är så bold statement. Han har gjort så mycket och så mycket bra. Så. Men när vi heter det, absolut.
Men det är ju så nu, jag tjuvkikar. Det är ju Jude Law.
Det är Jude Law som spelar Elfin. Ah, okej.
Okay. Ja, Elfs är bara väldigt lik.
Ja, okej. Okay. Men han har ju spelat Errol Flynn i annat då, det är kanske därför som...
Och så också bara tillägga att Errol Flynn har den bästa namnet på en självbiografi någonsin. Mitt långa, syndiga liv.
Mm. Ja, det är bra.
Mm. Tog vi inte upp honom i onödan.
Nej.
Ja, det är bra. Jag ska säga, jag tycker att Catherine Hepburn-imitationen som Kate Blanchett gör är jävligt spot on. Alltså.
Mm.
Och där är också, det är nästan en hel subkategori. Så här, är det ett skådespeleri när man bara härmar någon väldigt, väldigt väl? Liksom? Mm. Eller är det bara efterapning? Liksom, så här? Mm. Jag tycker ju att i hennes fall så handlar det om att det är en bra efterapning som också är bra skådespeleri. Men jag såg ju en film som jag faktiskt inte kommer ta upp. Jag hade bara lite snabbt bara, apropå den här genren om filmer om personligheter inom filmhistorien, om man säger så. Så Trumbo som kom förra året med Bryan Cranston, där spelar skådespelare som jag inte kommer ihåg namnet på, spelar alltså Kirk Douglas, och hans imitation av Kirk Douglas är så, den är spot on, men det är verkligen det enda han gör i filmen är att han gör en imitation av Kirk Douglas, så det blir så tydligt att okej, den här killen har liksom ansträngt sig för att både se ut och röra sig som Kirk Douglas liksom. Och det är lite kul, för i den så pratar Trump, hade Trump, för er som inte känner till, och han svartlistades. Men medan han var svartlistad så skrev han massvis av filmmanus som blev Oscars nominerade, bland annat till Spartacus. Så då kommer ju Kirk Douglas till honom för att han behöver hjälp med den här jävla regissören som bara jävlas med honom hela tiden, det vill säga Stanley Kubrick.
Mm, just det.
Sådär.
Han uttalade sig nyligen så om Kubrick, ja. På 100-årsdagen, så han bara, he was a bastard.
Ja, liksom. Jo, men precis, så det är lite det de försöker få med i Trump också. Men ja, det var en av mina bubblar lite snabbt. Mm. Min tredje film är istället, vi hoppar vid en del i filmhistorien i min kronologi här, till år 2000, och till David Mamets
Ritsa 2001, hopp från benet till rymdraketen.
Ja, precis. Men vi hamnar i korsningen av State and Main. Snyggt, får jag säga själv. Som är alltså en historia om hur ett filmteam från Hollywood hamnar i en liten amerikansk småstad.
Och en av mina subgenrer. Teamet som kommer till stan.
Ja, precis.
Jag har inget exempel på
det. Nej, men State and Main är ett bra exempel på det. Den är fantastiskt bra. William H. Macy spelar regissören. Nej, är han regissör eller är han producent? Skitsamma, han spelar i alla fall en väldigt ruthless person som gör allt för att få sina tagningar och få allting att funka och sådana saker. Men det är Alec Baldwin spelar en åldrande skådespelare som har lite för förtjust i unga kvinnor som kanske är på fel gräns om myndighetssträcket, det vill säga under 18 i USA:s fall då. Och Philip Seymour Hoffman spelar en känslig manusförfattaren som försöker behålla sin konstnärliga integritet medan producenterna försöker få in dotcom-bolag produktplaceringar i en film om 1800-talet och sådana saker.
Ja, de har ju lyckats, den här småstaden som de hittat, de letar efter en stor kvarn där de vill spela in en stor scen i filmen, och den har ju brunnit ner, så Philip Seymour Hoffman får ju uppdraget att skriva om scenen som utspelar sig i en film som heter The Old Mill.
Ja, precis. Hur får vi bort?
Inget drömjobb.
Nej, men precis. Och det är mycket sånt. Det är mycket drift med allt som kan gå fel kommer gå fel. Och man ser de här hur folk längre ner i produktionskedjan så här, hur ska vi se till att få det här rätta kranvattnet som vår diva har betalat, eller inte kranvattnet utan då flaskvattnet, så här, vi kan inte importera den. Ja, men vi har hittat ett sätt att så här, med tändare så här, smälta igen korken så att vi kan fylla på med vanligt kranvatten, och så tror hon att det är liksom
Evian
eller någonting sånt. Så men det handlar också mycket om, det är mycket så här snärtiga repliker och sådana saker i den här filmen, och det är mycket, det finns också en liten drift med att de här skådespelarna kämpar med att få till sina repliker medan personerna som bor i byn bara går runt och öser ut så här visdomar om livet och sådana saker liksom, så att det är lite så här, bara att vänder om och tittar runt omkring så kommer ni se det här ni egentligen behöver för er film och sådana grejer. Också en fantastisk fotograf spelad som är, jag tror att han är tjeckisk ursprung i filmen, som liksom är väldigt excentrisk och svår att ha att göra med, men som gör sitt jobb liksom så där. Också en skön hyllning till alla de här klassiska, det finns ju rätt många regissörer som har sina favoritfotografer som är liksom så här, från gamla östblocket och sådana saker. senaste är ju den holländsk-svenska exporten Hoyte van Hoytema som har blivit stor i Hollywood på senare år. Liksom. Men jag tycker
sonen namn inte annat.
Ja, precis. Men jag tycker att det här är en av mina favoritfilmer alla kategorier så, men just för den här genren av nu ska vi göra en film och man vill att det ska gå bra för den här filminspelningen samtidigt som alla i princip utom Philip Seymour Hoffman är lite av ett asshole. Så här, så, och han blir också betuttad i en kvinna från stan som är dramatlärare på skolan. Och som dessutom är gift med den stans enda advokat som är helt övertygad om att filmteamet håller på att lura dem, att de borde kunna få ut mer pengar. Och så den här advokaten får då nys om Alec Baldwins lilla snedsteg med en lokal ung tjej. Och så handlar liksom en stor del av filmen handlar om att de ska försöka få Alec Baldwin liksom, att han får bort hans anklagelser om så här, statutory rape. Liksom. Och att man i en film på något sätt hejar på dem för att de ska lösa det här så att han inte blir anklagad för liksom sex med minderårig. Det är bizarrt nog så sitter man faktiskt och hejar på dem för att de ska få till det. Liksom. Mest för att Clark Gregg, då, som mest känd för Marvel-filmerna numera, han spelar den här advokaten på ett alldeles fantastiskt, advokat och lokalpolitiker, spelar honom på ett så fantastiskt slämmigt sätt så att man vill inte att det ska gå bra för honom.
Det är en karaktärstark film alltså.
Väldigt mycket bra. Mm. Och om man har sett andra David Mamet-filmer så kan man säga att man kan köra David Mamet-bingo på skådespelarna. Man prickar av rätt många. Liksom, så.
Ja, fint.
Ja, en rekommendation. State of Mind från 2000 alltså. Mm. Ja, Claes.
Yes, jag återvänder till Indieträsket som jag så gärna
ja, men det är bra.
Skvalpar i när jag kan och vill. Och då väljer jag Storytelling från 2001 av Todd Solondz, en personlig stor favorit bland just de här smalare filmskaparna, än vad kallar de. Mm. Lite tråkigt ord, smalare filmskapare, men jag nyttjar ändå. Mm. Han gjorde sig känd med Welcome to the Dollhouse 95, om ganska brutal mobbningsfilm. Han var också en ganska brutal svart humor in också, som gjorde att det blev så här nästan, det blev skevt på något sätt, som ett sätt. Men den var väldigt välspelad och hemsk och rolig. Han följde upp det med Happiness 98 och sen kom då så Storytelling 2001. Jag tar upp de andra filmerna lite för att jag gjorde en resa som filmskapare. Och Storytelling handlar just om den här kreativa processen. Den har egentligen två separata historier. Och jag tar bara upp den ena då, som handlar om en dokumentärfilmare som för övrigt är väldigt lik Todd Solondz själv till utseendet. Samma tjocka briller och nördiga liksom friande hårfäste. Paul Giamatti spelar honom. Han är 35-40 fast bor kvar på en studentkorridor med någon sån annan överviktig så här sunkpelle och då ska han, och så har han på stretar i träsket, ja nu ska jag göra film liksom. Och det handlar om att han får tag i en liten familj där som man har sin son en Scooby, ska han visa uppväxten i amerikanska high schoolen. Och det är liksom, ja det är tattigt liksom, och så händer olika tragedier den här familjen, och hela tiden så börjar han då, när han redigerar ihop där, vänta, här kan man kanske göra något kul av, tänkte han då. Och då är det liksom en slags metakommentar då, för Todd Solondz har kritiserats för att vara för elak i sina filmer. Men när man tar resan då, den här Welcome to the Dollhouse från den här mobbingsfilmen, hade ju många som hyllade honom då. Den är väldigt elak humor, men den är ändå bra och viktig och bra mobbingsfilm. Och så säger man lite så här naivt kanske då, att ja men där var barn kan vara så fruktansvärda mot varandra, eller ja, det är så där, var tur att det inte är så där längre. Ja, men då svarade han med Happiness. Det handlar om vuxna ganska liksom så här vidriga mot varandra. Den har bland annat pedofili i sig, den har liksom en telefonflå som ringer runt till kvinnor då och onanerar detaljerat, och det är ytterligare en sån här svettig onaniscen bara för flik in det också. Och så vidare, och så vidare. En styckmördare, och det är bara liksom totalt mörker, och det var en kommentar på att ni är inte så jävla mycket bättre nu heller, ni som har växt upp. Och sen kommer då liksom, då kanske det blir kritik att ja, du är liksom för elak, du tycker inte om dina subjekt som man säger. Och då lite den här står till en replik på det, för han de säger det i filmen, du är bara elak, du utnyttjar människorna. Och sen, no I don't, I love these people, säger då den här karaktären som Paul Giamatti spelar. Och för mig var det en direkt kommentar på alla sätt att spotta på honom. Och det är intressant resa han gör, Todd Solondz. Jag tycker alltid han med små medel lyckas alltid få ut det bästa av sina skådespelare, som gör väldigt ovanliga roller, ofta väldigt nedtonade fast liksom ångestfyllda. Nu senast gjorde han en film som var jättebra tyckte jag, Wiener Dog hette den, så kom på DVD bara för några veckor sedan, och bara någon dag efter biopremiären i USA, så får man möjlighet att se den, så gör det.
Han hade dessutom premiär i USA samtidigt som dokumentärfilmen om Anthony Weiner som hette just Wiener. Så det finns som heter Wiener och finns som heter Wiener Dog gick upp samma helg. Det var ju inte kanske, undrar hur många som köpte till fel och undrade vad fan de satt
någonstans. Det kanske var en kupp, man vet inte.
Ja, precis. Nej, men det, jag tror att det är många som använder sig av, alltså, skådespelare och överhuvudtaget som använder sig lite av Todd Stalins filmer som så här vattenhål. Mm. Om man bara gör liksom lätt tuggade, vad heter det, Hollywoodfilmer, så kan det vara lite skönt att få komma in och spela något som är lite kantigt och krångligt. Ja. Liksom, så här.
Men en del av de här rollerna är ju så väldigt mörka, som den här pedofilen i Happiness eller Philip Seymour Hoffmans roll där också. Att man undrar nästan hur han får skådisarna att ta de där rollerna.
Jag får intryck i alla fall, för ibland så har han ju ingen budget alls. Den här Palindromes, den har finansierat med sina besparingar, och det var filmstudenter som filmade gratis åt honom och sådana saker. Så han liksom, de ser väl filmerna och tycker att men det här vill jag bidra till. I den senaste Wiener Dog, Danny DeVito är en manusförfattare som också sitter och allmänt missnöjd med sitt liv och gör det väldigt nedtonat och helt bra, så han lyckas verkligen få fram det bästa på enkla medel. Så jag tycker summa summarum att Todd Solondz är väl min topp 3 bland independent filmmakers i USA och top 5 all time, så bra tycker jag. Så jag vill gärna få in han i det här. Han är bra på det här med kreativa processen, få in det i filmskapandet, så storytelling är fullt värdig på listan tycker jag.
Ja. Ja, vi ska vi se här. Ska vi gå vidare till din fjärde film då?
Då är vi på en subgenre som jag har valt att kalla skådisar som tror att de spelar in en film. Ja. Men i själva verket inte gör det. Och jag tror att det kan mycket väl komma ett annat exempel på det här senare på listan. Men den som jag tänkte ta upp som jag tycker är mycket bättre är Tre Amigos. Ja. Med Steve Martin som vi redan
med pratat utropstecken, om idag. Väldigt viktigt. Det är Tre Amigos utropstecken.
Ja. Det är ju tre stycken skådespelare såklart som...
också i stumfilmseran.
Ja, precis. Som tror de är stora stjärnor, men de är... karriären är väl på väg neråt. Mm.
Klassiska infamous, it means more than famous.
Infamous. Ja. Ja, och de beslutar sig att de får ett uppdrag, tror de, att spela in en film från Mexiko och stjäl tillbaka sina kostymer från föregående filmer och ge sig av till Mexiko. Men det visar sig att det inte alls är någon filminspelning, men det inser de inte. Det här var ju en barndomsfavorit som jag har faktiskt inte sett om den på väldigt länge, men jag tror att den skulle kunna hålla upp.
Ja, jag såg den för några år sedan och jag tycker fortfarande att den är jävligt rolig. Andra saker man skrattar åt nu som man inte riktigt förstår.
Säkert.
Den här klassiska hälsningen, vi pratade lite om den tidigare. Det här som egentligen är bara vrid huvudet åt sidan och hosta. Liksom, så här. Klassisk komedi scen när någon ska få sina nedre regioner undersökta av läkare. Liksom. Så det är det de har gjort. Det Amigo Salute, det är liksom turn your head and cough. Liksom. Men också, det känns som att för mig är det ju vi har pratat om Steve Martin tidigare, men även Chevy Chase och Martin Short är ju definitivt några av de bästa filmerna de har gjort. Liksom.
Bara för sakens skull, jag vet att du kan namnge de tre karaktärs namn.
Ja, jag kan dem, de sitter, de kommer alltid sitta tror jag. Ned Niederlander, som jag själv identifierar med som liten, som att han var kort och jag var alltid kort också. Spelar som Martin Short, Dusty Bottoms av Chevy Chase och sen Lucky Day av Steve Martin.
Ja,
fina namn.
Ja, tack så mycket. Tack. Men det är också väldigt kul den här scenen när de kommer till stan och gangstersna i stan har hört att det ska komma att vara riktiga jävla mördare. De här tyska piloterna ska komma till stan. Ja. Då tror de att det är, när de kommer hit och de kör den här My Little Buttercup-sång, för de är ju liksom sing and dance-män liksom, de här killarna, och de bara, let's put on a show, och de här gangsterna, eller mexikanska liksom, bandidosarna, de är skiträdda för de här tre fjantarna som dansar runt liksom. Och sen när de riktiga gangster, eller när de riktiga tyskarna, de riktiga hårdningarna kommer till stan, så de rensar i huset liksom. De skjuter ihjäl hälften för att de kommer ju också dit till sina fina halmhattar och riktigt bra. Det är en jävligt rolig film som är det känns som att det är någon slags förlängning på en Saturday Night Live sketch som aldrig fanns liksom. Men till skillnad från väldigt många av de här filmerna som började som Saturday Night Live sketch så håller den här. Det är ju lite av en hyllning till sju samurajerna i förlängningen då, men kanske framförallt sju vågade livet. sådär. Så att, jag tycker att den är en av mina favoriter.
Mm.
Singing Bush är ju en klassiker. Ja,
och skjuter ihjäl den osynliga mannen av misstag.
Ja, det är jobbigt. men det är också bara en sån sak som att så här, de ska ut på den här konstiga lilla den här lilla skattjakten, för vad de ska hitta, jag kommer inte ihåg liksom. Så det är så bizarr mitt i filmen, så här, vi måste göra den här grejen liksom. Så, väldigt udda. Och sen är det ju fantastiskt att den mexikanska gangstern heter El Guapo.
Ja.
Det är ju jäkligt bra.
Värt att slå slag för den också. Ja.
Och han har eller har inte en plethora av män.
Precis. En av mina favoritscener i den filmen är när Steve Martin ska ta sig ur de här kedjorna. När han,
en han fast kedja på väggen, ja.
Och ska försöka ta sig fram för att få tag i det handtaget, som väldigt bra fysisk komedi liksom, hela den scenen. Ja, vi går vidare till den filmen som jag tror du hänvisade till när du pratade om skådespelare som tror att de gör film fast egentligen inte är det, som du inte gillar. Som kom ungefär 15 år senare, 2008. Tropic Thunder, regisserad av Ben Stiller. Skriven av Justin Theroux och Ben Stiller. Justin Theroux som numera är mest känd för att han är ihop med Jennifer Aniston, kanske? Nej, jag vet inte. Gjort en del svart humor och sådana saker. Och det här handlar ju om ett galet... Det är en hyllning till Apocalypse Now och Vietnamfilmerna som går åt skogen, även fast den utspelar sig inte på 70-talet utan i modern tid. Och så, men det är också en send-up på skådespelare som tar sitt jobb för allvarligt. Det är Robert Downey Jr.'s den här blackface, den australiensiska skådespelaren som går full method och ändrar sin pigmenthy i liksom.
Ja, fint.
Väldigt bizarrt. Svårt att se att den kanske skulle gå att göra med den skulle få en rätt fet backlash idag, tror jag. 2008 är så här, internet hade inte riktigt slagit igenom som kommunikationskanal på det sättet som den har gjort idag. Och sen så rapparen som blir actionhjälte i Al Pacino, alltså Al Pacino, som säljer sin läsk Booty Sweat. Jack Blacks, apropå skådespelare som spelar Eddie Murphys tendens att spela 100 roller i sina filmer, så Jack Blacks har en liknande drift med både sig själv och med den typen av skådespelare.
Och så är han väl Chris Farley lite.
Ja, precis. Till viss del.
Koksälskande
tjockis. Ja, mycket knark och sådär. Lovable utåt, men rätt sådär.
Dim inåt.
Precis. Och sen så då den inte helt välskruvade actionhjälten Tubb Speedman, som gick full retard i en roll. Det var ju misstaget som man aldrig får göra.
Klassiskt uttalande. You never go full retard, man.
Ja, jag tycker fortfarande den är rolig. Den är inte alls så här, jag tror att mycket av skämten i den filmen är såna som var roliga för att man inte riktigt såg att de var på väg första gången och så. Men jag tycker ändå att den håller. Den är inte lika bra som Tre Amigos förstås.
Nej,
det är en klassiker, men
jag vet inte om det är Ben Stiller som jag inte riktigt gillar som regissör, men det känns som att han är för övertydlig liksom. Att förstår ni att det här är en parodiscen av en krigsactionscen liksom. Han
kan förstå.
Skriker ansiktet på en, så att
sen är det ju lite synd att Steve Coogan försvinner så tidigt i filmen. Han är ju lite mer subtil i sin humor liksom.
Jo, det kan han väl vara kanske.
Nej, men jag håller med på den punkten. Det känns som att räddas av många av skådespelarna, och kanske främst att Downey Jr. tycker jag är briljant i den filmen. Det var helt rätt beslut att göra den där helt skruvade idén och karaktären. Och visst, alltså, är det politiskt korrekt? Nej, kanske inte. Men vadå? Men det är väl bra komedi, ska ju vara lite så här järv och jävlig. Alltså, för mig i alla fall, tycker jag.
Ja, och det känns lite som att den här filmen hade kunnat falla på att den bara var slafsig och liksom hö skämt och lite övertydlig. Men jag tycker ändå att det finns lite rätt vassa pikar ändå liksom så här. Jag tycker att den lutar mer mot Cable Guy om man ska se till Ben Stillers andra filmer än kanske Zoolander då, om man ska se så.
Jag kommer aldrig bli riktigt klockren som filmskapare, men han har stoff i hela.
Har ni sett den här Walter Mitty-filmen som är någon slags remake som kom för några år sedan?
Trailerna.
för jag var rätt sugen på den. Var det så jävligt snyggt foto i trailern sedan? Så jag var nyfiken på grund av det.
Ja, just det. Apropå foto så är det ju fotografen till Tropic Thunder är ju samma som gjorde The Thin Red Line av Terrence Malick. Så han har ju erfarenhet av att göra snygga krigsfilmer.
Jag undrar han tyckte om när han satt där och gjorde de här scenerna. Det var kul, eller vad håller jag på med?
Men sen är det också ett väldigt tids den är väldigt tidsdaterad i att vad heter det, Danny McBride är med i en roll och så där röjer runt och så här, och han väl, har kanske haft sin storhetstid.
Eller gjorde inte han en dramaroll i någon tv-serie nyligen?
Jaha. Nej.
Oh.
Ja, för er som inte känner till Danny McBride, så var han ju ett, han har ju också ett lovable asshole i rätt många filmer i mitten ja. Av mitten till slutet av 2000-talet liksom, sådär.
Eller är det den nya Alien? Är han med i den? Har han drama?
Kanske. Covenant menar du?
Covenant.
Ja. Faktiskt inte koll. Nej. Men vi går vidare. Jag vill bara avslutningsvis säga om Tropic Thunder att den är jag tycker att den håller fortfarande 10 år senare. Den är fortfarande rolig liksom på rätt ställen. Sen är vissa grejer är lite flåsigt, framförallt Tom Cruise.
Ja, just det.
Den här arga producenten. Det var ju kul då, för att Tom Cruise hade liksom inte riktigt skämtat om sig själv tidigare, eller med sig själv eller liksom sådär. Men nu i dagsläget så är det så tydligt utstuderat att så här, okej, han behövde göra någonting efter den här Oprah-katastrofen med soffhoppandet och sådana grejer. Så därför så, det är så kalkylerat liksom, ja. Som allt i Tom Cruise värld är, apropå det här med
Mindhead och sånt.
Ja, precis. Ja, vi går vidare. Claes, din fjärde film.
Ja, det valde jag från 92, Robert Altmans The Player.
Den är jag väldigt sugen på. Jag har inte sett.
Stort
fan av Robert Altmans filmer. Gosford Park är en av mina stora favoriter.
Och han gjorde ju också den här precis innan han gjorde hans riktiga mästerverk Shortcuts.
Ja, just det.
Och det är många av skådespelarna som är med, alltså i båda filmerna. Och i den här fallet så är det då Tim Robbins, som alla gillar, hoppas jag, som spelar en ganska hänsynslös producent i Hollywood. Och eftersom det är 92, så här i pre-internet-eran, och den liksom är full av så här filmgrepp och medvetenhet. Och den börjar med en liksom 3 minuter eller 7 minuter lång tagning, tror jag det. Där de så här, en hel filmrulle alltså, där de åker omkring och så får man se alla som går omkring på liksom hans backlot och tjafsar om film. Och då pratar de om, givetvis i den scenen, om öppningsscenen i The Touch of Evil. Snygg tagning. Och bara för jävla så gör man en dubbelt så lång tagning. Liksom. Mm. Och då är liksom hela premissen då att han får diverse folk som vill ha hans uppmärksamhet och kommer in på hans kontor. Och han säger här, you got 1 minute ungefär, det är hans line. Alltså presenterar en filmidé. Ja, då börjar man så här, ja, det börjar med det här och en crash och det här. Och så låtsas vara intresserad. Nej, skit, dra till helvete ungefär. Det är liksom den nivån han kör på liksom. Ja. Och i mitt allt där får han konstiga hotelser, eller han får först är det sorts bara asshole och svordomar till honom på fax och på vykort, och sen blir det lite mer alltså detaljerat att han ska dö verkligen, eller så här en bild på honom och en crosshair och något liknande så här. Och då blir det den här agent eller mysterium i det hela. Och hela tiden så när han går omkring det och blir mer nojig, vem är det som vill ha ihjäl honom? Då minglar han liksom med en ytligare personligheten efter andra i Hollywood, så det är verkligen så här. Och då får han ett ganska halvschaskigt manus där det är en kvinna i huvudrollen, hon ska dö liksom. Och det händer inte i film, ingen dör i film, så här är verkligheten som den är på riktigt. Ja, om man är lite cynisk av, så kan man fatta att de inte alls gör en äkta film, utan det blir totalt craziness på slutet med Bruce Willis med en hagelbrakare som skjuter sig genom så här glas, och blir bara craziness alltihopa. Ja, jag ska inte säga för mycket, men vet du, den är extremt självironisk mot filmbranschen, och det är liksom så här, stora stjärnor, det är bara liksom Blink and You Miss Them, som Burt Reynolds är med kanske 10 sekunder omkring och bara inte dryg liksom in på mingelfest och så vidare. Men den är skarp, den är kul, skarp, och ja, den är vass på många sätt. Jag tycker att Robert Altman har alltid varit liksom av intresse. Här är han som vassas i en så här total satirfilm, är väl det mer.
Han gjorde ju en liknande send-up på modeindustrin.
Preta-porteria.
Som inte alls togs emot lika varmt som The Player. Och det var någon som sa det, att ja, men det är för att inte skådespelare vet hur modeindustrin fungerar. Mm. Inom modeindustrin är det en favoritfilm, för att det är en så här bra send-up liksom, så på. Så att, jag gillar Altman, är alltid intressant liksom. Alla hans grejer, alltså, även om det inte är klockrena filmer, så gör han ju saker som jag tycker är kul att se liksom.
Den är inte allt för svår att få tag på. I svensk distribution har inte fått, men den finns på import-DVD, och Criterion har släppt den nyligen också, vet jag. Jag har ju den här gamla UK-utgåvan, så jag funderar på att uppgradera den faktiskt till en nya. Så, ja, men se, verkligen.
Tidiga Tim Robbins är också väldigt, väldigt bra.
Absolut. Det var ju en tidig huvudroll av honom, där han verkar som bäst. Så ta chansen, absolut.
Och känns också som innan han riktigt slog igenom brett, så folk visste vem Tim Robbins var. Det gjorde han väl med Nyckeln till frihet typ 4 år
ja,
senare.
Ja, precis.
Liksom, så.
Den som är känd för att den floppar av bio för ingen kommer ihåg namnet på den.
Ja.
Mm. Alltså, The Charge for the Shabbat, någonting var det liksom. Ja. Alla gillar den men de vet inte vad den heter. Liksom, så. Ja.
Precis. Ja. Ja, Victor, din sista film då?
Sista filmen och sista genren, det är helt enkelt en film om filminspelning.
Ja.
Men filmen i sig, som jag valt som exempel, är ganska så udda. Det är filmen Rubber av fransmannen Quentin Dupieux, som kanske är mer känd som Mr. Oiseau.
Ja, just det.
Som gjorde, eller fortfarande gör, elektronisk dansmusik kan man säga. Och har även gjort soundtracket i den här filmen som är precis i samma stil och väldigt bra. Filmen handlar, kan man väl säga, om ett bildäck som kommer till liv och börjar rulla runt på egen kraft och upptäcker att det har superkrafter och börjar ha ihjäl folk helt enkelt. Och metafilmen i det hela är att på liksom, avstånd ifrån allt det här som händer så filmas det här och det står ett gäng människor som är liksom publik och iakttar det hela. Det är en väldigt konstig historia, men fruktansvärt roligt.
Den har psykiska krafter att däcka, sen den kan så här, spränga folks hjärnor. Och
ja, jag har ju bara hört talas om den här filmen och jag har liksom svårt att ta in att det ska vara något att
Robert
se.
Robert heter däcket.
Ja, just det, precis. Mm. Robert. Ja, men det här själva historien med däcket som kommer till liv kan verka konstigt och enkelt i sig, men det utspelar sig väldigt mycket kul dialog med de här publiken liksom som iakttar det hela, och det händer även, det blir en hel del intriger där också.
Det är en kul line på posten, are you tired of the expected? De vill verkligen så driva med hela konceptet och tired, vet ni att det är tired.
Ja, just det.
Men den är liksom väldigt absurd, och det är grejen med det hela liksom, att han vänder liksom på alla förväntningar hela tiden. Jag såg även hans andra film. Jag undrar om den heter Wrong Cops eller om den bara var baserad på en kortfilm som heter så. Men det var liksom samma koncept där, och där kände man liksom ja, det här var ju det du redan hade gjort. Så jag tyckte inte den höll lika bra som den här första. Men den här rekommenderar jag varmt.
Ja, okej, okay. Rubber alltså. Ja. Rubber som är från typ 2000 några år sedan bara.
11, 12
ja,
någonstans. Någon sån där. Jag vet du, köpte den på faktiskt sci-fi-mässan. Jag tyckte konceptet var helt briljant. Och jag gillar ju mysiga och så jag tycker att det var ju...
Ja, du gillar ju filmer som är lite...
Ja, som är ett fakt. Ja. Men hos mig föll inte det här alls. Jag tyckte det var det var kul på pappret, det är kul att prata om filmen. Mm. Det är inte kul att se på filmen, den är bara platt liksom.
Ja. Ja, men det är intressant. Det är faktiskt just det där filmer som är nästan roligare att prata om än att faktiskt se dem med. Mm. Det är en intressant subgenre, det borde vi göra ett avsnitt av.
Mm.
Ja, min sista film kom förra året faktiskt, som heter Hail Caesar av bröderna Coen. En film som återigen en hyllning till när Singin' in the Rain hyllade stumfilmen, så hyllar den här filmen den perioden när Singin' in the Rain gjordes. Det är både dansnummer med Channing Tatum och
briljant dansnummer.
Fantastiskt som är så här, mer än lovligt homoerotisk, om sjömän som ska åka till ut på havet där de inte kommer hitta några damer liksom. Och sen i sista scenen de bara står och juckar på varandra liksom, så här, koreografin är verkligen så här, ja, är väldigt roligt. Och sen så, men även Esther Williams så här, simnumren, alltså synchronized swimming med Scarlett Johansson. Jag har ju notoriskt svårt för Scarlett Johansson, men i den här filmen så inser jag att det är ju inte Scarlett Johansson jag har problem. Jag har ju problem med regissörer som inte vet hur man använder Scarlett Johansson, precis som Nicolas Cage då.
Tänkte du säga Ghost World, säg Ghost World.
Ja, jo, men den gillar jag ju. Det var ju så, det var ju första gången man såg henne och det liksom så här, någon slog igenom, eller för mig i alla fall. Men i den här filmen så hon är ju fantastisk, som återigen en liten hyllning tror jag till Singin' in the Rain, men här absolut inte. Hon är väldigt ungraceful som person. Hon ska vara väldigt så här, vacker och graciös sjöjungfru, och sen är hon skitsur och liksom väldigt broad liksom så.
Men det här inte säga väl kanske lite mer Busby Berkeley.
Ja, precis.
Chorus line.
Ja, precis. Men sen tycker jag Josh Brolin som den här fixaren, han är inte producent, han är ingenting, han är bara den som ser till att filmbolaget går runt liksom, som mutar folk som försöker ställa till det för skådespelare och spöar upp skådespelare som inte sköter sig och liksom så här, mutar folk och hit och dit. Och han är också så här, otroligt så här, stark katolskt eget patos. Så här. Han har problem med att han ljuger för sin fru att han ska sluta röka fast han inte gör det. Liksom en sån här jättebisarr grej med tanke på allt annat han håller på med som man kanske borde ha större dåligt samvete för. Sen så är det ju fantastiskt med Christopher Lambert som svensk, norsk, skandinavisk regissör som har råkat göra Scarlett Johanssons karaktär på smällen.
Det är det han som var Highlander?
Ja, precis. Jaha. Han är med och spelar. Liksom, ja.
Lever han?
Han spelar någon sån här regissör som specialiserar sig på att göra sån här heimatfilmer. Typ, liksom, så.
Det blir jätteintresserad.
Sen är det lite kul, Dolph Lundgren är med i den här filmen, fast han är ju bortklippt. Men han är med... Det är en scen, man vet att det är, han syns bara i bakgrunden, man ser att det är Dolph Lundgren och man vet att det är Dolph Lundgren, men han är, ja,
man får fiska liksom.
Ja, precis. Det är lite tråkigt för att jag har inte sett några vi skulle se en liten scen med vad han gjorde och varför han inte kunde vara med, liksom, varför han klippte bort honom. Men sen är ju också han Alden Heinrich, vad heter han? Alden, ja, han som i alla fall skådespelaren ska spela Han Solo i den kommande Han Solo-filmen. Han är ju fantastiskt bra. Han spelar så här, småkorkad, lite feminin, också stuntman som har blivit cowboy-skådis för att han kan rida på hästar bra och är duktig med lasso. Liksom. Mm. Men där de också har en skön twist där det visar sig att han inte alls är jävla mesig som han verkar egentligen. Och, sådär. Och sen så George Clooney gör det han är bäst, nämligen spela jättekorkad. Det är han ju absolut bäst på, tycker jag. Och i det här fallet spelar han en skådespelare som spelar Centurion i en sån här stort romerskt drama. Som är klassiska John Wayne grejen, det är någon av de här filmerna han har spelat någon centurion, om det är Passion of the Christ tidiga, de säger så här: okay, once again John, but with more awe, alltså mer andakt liksom, så här. Så säger han plig igen och så avslutar han med ah.
Men det är ju känd sån här YouTube-klipp på han spelar Hercules.
Ja, precis. Disappointed.
Skriker, disappointed. Och det är som den scenen så är Roy Storyman, du ska vara disappointed. Han missförstår det och skriker ut disappointed. Och det är med i Hercules-avsnittet. Och det blir, ja.
Ja. Ja, jo, precis. Men det är också klassiskt. Och det är liksom den typen av liksom, så här, inte helt... han är inte riktigt helt med George Clooneys karaktär då. Han blir ju kidnappad av kommunister. Det vill säga manusförfattarna som alla förstås är kommunister på Trumbo-vibbarna där. Så. Men det är faktiskt jättebra. Det är också som, det är som en historielektion i sig självt, men det är också en jättestor kärleksförklaring till filmen. Det enda nackdelen med den är att det händer inte så jävla mycket i filmen.
Jag tänkte säga det, att den är ju jättetrevlig, men nackdelen är att du har precis berättat storyn rakt av. Det är ungefär så mycket som
precis. Men det är ju så små sköna scener. Det är så mysiga. Fast jag har inte berättat den bästa scenen med Frances McDormand. Den kan vi låta vara. Den är helt
Men jag ska kolla in, absolut.
Ja, jag tycker det, gillar man Brenna Cohen när de är som mest lättillgängliga,
lekfulla lite.
Ja, precis. Det här är perfekt.
Jag är lite förvånad att ingen av er valde Barton Fink som är så här mega klassikern, och ni är båda Coen-fan. Ja, det är vi alla egentligen. Ja,
jag har inte sett den. Jag har den hemma, men jag har inte sett den, så det är en anledning till att jag inte valde den.
Ja, där har man ju någonting. Det är manuskrivarvånda filmen.
Jo, precis. Men, det är också en subgenre, manusförfattaren som inte riktigt får till det. Det har vi pratat om i Adaptation och sådär. Ja, vad är din sista film då, Claes?
Ja, jag valde den som ramar in allting som är typ jag. Nej, men jag sa ju tidigare att jag tog den 5-1 och här på första platsen. Ed Wood av Tim Burton från 93. Ja. Och den tycker jag är... Ja, okej. Den och Pee Wee Herman's Greatest Adventures är liksom mina favoriter. Tim Burtons bästa filmer liksom. Kan inte bestämma för vilken som är bäst, men båda är jättebra tycker jag. Helt underbar Johnny Depp i den filmen. Han gör en extremt ovanlig roll för vad han tycker jag. Trots allt, han skulle väl, de skulle väl rippa av det lite i Mad Hatter-rollen. Också Tim Burton för den delen. Men man säger det här var Tim Burton innan han blev så jävla tråkig. Han blev ju en slags gotkungen och gjorde slentrianfilm på slentrianfilm. Där allting handlade om att man skulle liksom ha massa coola dataeffekter. Som naturligtvis inte är coolt, det ser för jävligt ut. Men här var liksom en gammal hyllning till filmen som film och handlar om Ed Wood. Och Ed Wood, för den som inte vet det, är då känd att vara världens sämsta regissör genom tiderna. Men han gjorde ändå en handfull filmer. Och hur gick det till när han gjorde filmerna? Den mest kända är ju den här Plan 9 from Outer Space, som är alltså en slags kombination av sci-fi och horror ska det vara då. Den är ju så här, och handlar om att utomjordingar i flygande tefat kör någon slags stråle på kyrkogården i en stad, och så kommer de döda till liv. Det är liksom hela premissen. Och det absolut sämsta på alla fronter. Jag tog ju upp den i den här sunkfilmspodcasten med att gå in på Planet from Outer Space hela tiden, men då handlar det om hur gick det till när de fick pengar till det. Vad hittade han skådespelarna och så vidare och så vidare och så vidare. Varför lät han liksom en frigolitsten ramla synligt i bild och inte gjorde en omtagning och det där. Man driver liksom på ett väldigt kärleksfullt sätt med just hur det gick till. För det är något som går in i en vägg i filmen och säger, ah, vi måste ta om. Tjockisen missar dörren. Nej, det är inte viktigt. Så här, liksom, säger han då. Det är många sådana här små grejer som är så otroligt roliga. Den är väldigt bra strukturerad och berättad. Nästan 3 timmar, märks inte av. Superskådisar. Förutom Johnny Depp så är han Martin Landau och spelar Bela Lugosi. Ja. Alltså den gamla original Dracula med Don't Drink Wine. Den där liksom kända, den här pompösa gestalten. Och gör det otroligt bra. Och den har inte bara liksom lätt tillgänglighet eller glättighet, utan det handlar också om att Lugosi var ganska svårt narkotikamissbrukare då. Och det tas upp ganska äckligt i den här filmen. I all glättighet. Så Tim Burton, innan han blev slentrian och tråkig, gjorde en ganska liksom järv film här. Kul, mörk, allt. Det är mycket känns på samma gång. Och det är framförallt superunderhållande hela tiden. Det är det. Filmen är svartvitt och ja, det är liksom...
Ja, men då tar upp det här med hans att han gillade att klä sig kvinnokläder och ja, det ställer till det i hans förhållanden och sånt.
Precis, Glenn och Glenn, hans första film, handlar om någon slags här, den i sig är helt bizarr. Det handlar om att, då, att den här personen då, som Glenn, som vill vara kvinnokläder, den presenteras den historien med, ur då Bela Lugosis perspektiv, som inte har någon koppling till själva filmen övrigt. Och då står han som en slags Dracula-gestalt då. Han är inte Dracula, men han är väldigt påfallande lik Dracula. Och sitter och bara mumlar och säger från ingenstans pull the string! Det, liksom, det sätter igång hela filmen. Ja. Och man bara, vad var det här? Och då har de just den scenen i Ed Wood när de spelar in den. Och så kan precis bryta han stå och bara ser cool ut. Så wait! Och skriker han, pull the string! Och så, åh, briljant Bela! Så här, jag har ingen aning om vad fan sa det. Han tar bara mer, liksom. Så det är sådana här saker som gör att man älskar liksom Ed Wood som film. Ja. Att Tim Burton har sett det här och det här måste göra en film om. Liksom. Det här scenerna. Han älskar ju Ed Woods filmer på samma sätt som jag älskar Plan 9 from Outer Space, Troll 2, Sökarna och så vidare. The Room, Samurai Cop och ja, på något sätt så tycker jag att den här förtjänade att vara i rampljuset för mig personligen.
Ja, men det är ju en hyllning av en helt annan typ av regissör. Liksom. En filmskapare på det här med passionen. Liksom,
ja, så. Och det är ju så att man kan sitta och skoja och driva med Ed Wood. Men han, precis som vi sa tidigare, att han är en person som verkligen, verkligen ville åstadkomma någonting. Mm. Jag tycker den här tanken om någon som kärnan finns där, viljan finns där, men man är inte talangen. Det är ändå bra att de här människorna finns och försöker. Ja. Jag har ju liksom en stor inramad bild på lejonet på Gripsholms slott hemma. Ja. Och det är liksom att kännetecknar den här tanken. Man vill, man kan inte. Och det, för er som inte vet vad det är, så är det alltså 400 år gammalt uppstoppat lejon som Fredrik den första fick av någon sultan som gick och dog direkt när han kom till Sverige, för det var ju vinter och det var ju tragiskt. Och sen de skulle pussla ihop och göra en uppstoppning av lejonet. Då fick de improvisera, för ingen hade sett lejon. Så den ser ut som en kombination mellan en hund till en rymdvarelse, till allt möjligt. Och har han också tagit sig konstnärliga friheter, den här uppstopparen, gett en sån här liksom, en människotänder av trä. Och det är helt absurt. Om man googlar på lejonet på Gripsholms slott så ser ni knasigt.
Ja, det där får bli omslaget i podcasten helt enkelt.
Faktiskt. Och då tycker jag liksom, den bilden sammanfattar tanken. Man vill, men man kan inte. Och det är Ed Wood. Man vill, men man kan inte. Och det är bra att det finns, för nu är det liksom någonstans en påminnelse att det här kreativiteten som misslyckas måste ändå få existera i vår samvaro.
Ja, det är bra. Mm. Bra sista slutkläm på listan. Jag tänkte bara, vi kan väl, om vi vill, bara dra lite bubblare. Jag har ju åter också genrebestämt mina bubblare, så jag har ju några sådana här som jag inte valde bort. Filmer om verkliga filmskapare som jag vill bara tipsa om. Gods and Monsters med Ian McKellen, om regissören med första Frankenstein-filmen, tror jag. Eller en av de första, om hans... han var ju homosexuell och hur är hans problematik och sådär, så handlar det om hur han träffar en ung man som tar hand om honom när han på hans ålders höst spelade Brandon Fraser då, från 98 eller något sådär, riktigt, riktigt bra. Och hur han liksom håller på att manipulera den här Brandon Fraser som liksom har lite problem med att både liksom att Ian McKellens karaktär då stöter på honom, men också så här det här fascinationen av den här gamla skräckfilmsregissören och sådana saker. Sen så gill Shadow of the Vampire.
Ja, tänkte jag spela den.
Det är riktigt, riktigt bra med Eddie Izzard och framförallt Willem Dafoe då.
Han är bizarrt porträttlik Max Schreck, ja, alltså originalskådisen.
Det är alltså inspelning av Nosferatu från återigen stumfilmseran. Mm. Där bara bizarrt i sig självt att de fick inte rättigheterna till namnet Dracula, så de hittade på Orlok istället.
Det var bestämd av hon.
Av Shelleys. Nej, inte Shelley.
Shelley.
Va?
Det är Bram Stoker.
Ja, Bram Stoker menar jag, precis. Precis, ja.
Och de vann också, för det var ju en rip-off.
Ja, hela. Precis.
Vet ni vad han heter, vampyren? Det är inte Nosferatu.
Nej.
Han heter Count Orlok.
Ja, precis. Ja. Ja. Och sen så, ja men hela den historien. Men i den filmen handlar det ju också om att vad egentligen Max Schreck? Alltså där har de ju en slags, det finns ju en udda underton i att, ah, fan, vad han höll han på med egentligen? Liksom.
Mm, ja.
The Cat's Meow, faktiskt en riktigt schysst, också med Eddie Izzard faktiskt, där han spelar det är alltså på William Hurst båt, så var det någon som blev, jag kommer inte ihåg om det är en olycka eller någon som blev mördad eller någonting sånt där. Där han spelar då Charlie Chaplin. Mm. Och där det egentligen handlar om att Charlie Chaplin håller på riktigt då, försökte sno William Hursts unga flickvän som då, man också, om man då har sett Citizen Kane, vet den historien liksom sådär.
Mm.
Och så handlar det om då hur, ja, hur ombord på den här båten då, spelet med galleriet och sådana saker, där Eddie Izzard gör en riktigt bra rolltolkning av Chaplin.
Mm.
Chaplin själv, filmen med Robert Downey Jr. tycker jag är värd att se. Mm. Inte alls lika bra som jag hade hoppats på.
Han är också väldigt porträttlik.
Ja, det är ju inte, det som är konstigt i den filmen är att Robert Downey Jr. var ju väldigt ung, det var ju 92. Men de kör ju inte en äldre skådespelare, utan det är åldersmake på honom. Mm. Och den åldersmaken kan jag säga, den har inte åldrats väl.
Det har inte det, nej.
Nej.
Jag har sett CGI Tarkin i Rogue One, då förlåter jag det mesta i make-up.
Ja, okay.
Ja. Jag är trött på CGI-gubbar.
Trumbo som vi har pratat om, klart värd att se om han ja, med, vad heter det? Med Bryan Cranston, en av hans bästa roller. Och sen Hugo, som jag faktiskt såg första gången rätt nyligen, om Georges Méliès.
Det är också ett Scorsese.
Också Scorsese. Mm. Den är inte superbra, men det, de delarna som handlar om stumfilm, den tidiga stumfilmseran och det här med att Georges Méliès filmer försvann och brann upp och såna saker.
Mm.
Och att han faktiskt var tvungen att jobba som leksaksreparatör och försäljare, för att han... Ja, han liksom är en av de främsta filmskaparna liksom genom alla tider, tidiga filmskaparna, att han ja, föll ur
föll i glömska.
Precis, föll i glömska. Alltså, den är riktigt bra rolltolkning av Ben Kingsley där.
Mm.
Oväntat svår, och den är rätt hård, en hård film. Mm. Som jag inte hade förväntat mig av en ung, liksom, vad som lite lanserades som en barnfilm.
Ja, det är väl så här familjefilm, så därför har jag duckat den lite så här undermedveten, men Scorsese är ju alltid Scorsese. Ja. Mm.
Och sen Argo vill jag också slå ett slag
Argo,
för.
Precis. Mm. Också.
Argo, fuck yourself. Ben Afflecks andra regi.
Mm.
Men också just där de, och där är ju filmskapandet som de använder det som en täckmantel för att få ut folk ur Iran. Men det är också baserat på en sann historia.
De ska göra en Star Wars rip-off.
Ja, precis. Ja. Som heter Argo.
Ja.
Och det finns ju faktiskt, det finns ju, de har rätt nyligen släppt originalritningarna från, alltså den film, alltså det fanns ju liksom ett manus och det fanns ju så här production grejer och sånt. Den film, man kan köpa dem nu. För, alltså in Argo-filmen som aldrig blev gjord liksom.
Ja, ja.
Så det. Och sen Boogie Nights tänkte jag på.
Boogie Nights,
klass. Ja, som vi visserligen är i en porrfilmsbransch, men ändå filmskapande. Liksom, så.
Mm.
Sen hade jag några andra. Vill du dra några bubblar emellan?
Ja, jag är lite förvånad att du inte har nämnt Last Action Hero ännu.
Nej, men den hade jag faktiskt på min lista. Apropå Purple Rose of Cairo.
Precis, folk som kliver ur filmen.
Ja.
Just det. Klassad TV3-film.
Ja, är det riktigt bra. Mycket, mycket bättre än vad man, vi hade kommit ihåg. Jag såg om den nyligen. Den är Charles Dance som skurken där. Utmärkt. Mm. Men även Arnold är ju en bättre, han är ju en charmigare skådespelare än vad man minns honom, alltså han har ju
så jävla mycket bra.
Ja,
utan men... bättre som maskin typ, eller?
Ja, fast det, han har gjort en hel del riktigt sköna roller alltså också.
Mm.
Sådär, man får ju köpa att han inte är så, han är inte så subtil.
Nej, det är ett sätt att säga på.
Tristram Shandy trodde jag att du skulle nämna.
Ja, absolut, den är ju den här film där man adapterar en bok, Tristram Shandy, eller A Cock and Bull Story tror jag.
Ja, precis.
Den, Men sen det är ju frågan om den egentligen handlar om filminspelning eller om Michael Caine-imitationer.
Ja, precis. Det är liksom The Trip.
Det är det som det har blivit. Ja, det känns ju som att The Trip föddes ju det där.
Ja.
Men jag älskar Tristram Shandy och The Trip. Gärna mer av sånt.
Ja. Mm. Sen har jag med även filmer som utspelar sig i filmvärlden men som egentligen inte handlar om filmskapandet så.
Mm.
Alltså som jag tänker som For Your Consideration till exempel, som inte så mycket på, det handlar ju mer om förväntningar på film, det är skapande sådär.
Mm.
Och sen Who Framed Roger Rabbit, ja, i samma kategori.
Mm. Det hade jag på min lista faktiskt, min bubblalista.
Riktigt, riktigt bra faktiskt.
Den håller verkligen fortfarande. Ja. Den är ganska tung också. Den filmen har ju inte bara glättighet i sig. Det finns ju till och med folk som har läst att den filmen handlar om rasism.
Uh-huh.
Alltså att, då, att ja, men tunen, det är... tunes kämpar för rättigheter i ett, liksom ett motsträvet USA där.
Uh-huh.
Och modernismen med den där motorvägen och så vidare. Och så, vidare. Uh-huh. Så det finns en del ganska allvarsamma ämnen i den faktiskt. Man tror det är en barnfilm.
Uh-huh.
Och deckarens bror blev mördad av en ton då.
Ja,
det ska översättas till samma tema.
Ja, precis. Ja, nej, men precis. Att det här med, ja, precis.
Jag har en bubblor också. Mulholland Drive vill jag ha med.
Den var på min lista också.
Det var det, jag snodde den från dig. Förlåt.
Nej.
Nej, men den tänkte jag faktiskt länge på att ha med.
Mm.
Men samtidigt så är det inte... Det var verkligen alltså i, handlar om hela den här Hollywood.
Ja.
Äter upp, spottar ut människor och förstör människor. Var den. Men den är väldigt karaktärs... liksom utvecklingen i kombination med lynchmardrömmen är för övermäktig för jag tycker för att man tänker inte i första hand på en film om en film.
Nej.
Utan mer om ett system som krossar och det är så här, ja, den är värdig var en plistan, men jag tycker den hamnade i bubblarträsket för mig. Men jag tycker faktiskt den på handen på hjärtat är faktiskt bättre som film än någon av dem jag valt. Jag tycker den är verkligen i topp 10 någonsin kanske.
Ja, kul.
Så det är riktigt stort.
Jag har ju faktiskt en egen sån, inte topp 10 men topp 20 kanske, Drive. Och där är ju mer en alltså att han är stuntman så, men det har ju, den har ju egentligen väldigt lite med filmskapande att göra, men det är ju mer att de är i filmskaparmiljö liksom sådär. Så den filmen.
En annan film som väver in snyggt filmskapandet i plot-twisten är ju Inglourious Basterds av Tarantino.
Det är sant.
Där lyckas man liksom inte bara hålla på och filmnöra sig, utan man lyckas väva in det snyggt i handlingen, utan det bara blir så här patetiskt. Och det tycker jag att, där är han som absolut bäst och
Det är min favorit av Tarantino-filmen.
Ja. Han är verkligen som bäst där, för han lyckas.
Ja.
Han lyckas göra liksom
men där är han, också, han är ju också en filmälskare, så det är en hyllning till filmen.
Ja.
Det här med, bara det här med intromusiken, Morricone, liksom sådär. Jag skulle vilja lägga till också en film från La La Land, är ju också en film så, apropå inte så mycket om filmskapande, om vad som händer med människor som hamnar i det här maskineriet och framgång mäts i liksom, och jag fick en andra callback till en audition, jag är på väg liksom sådär.
Jay and Silent Bob Strike Back har jag inte hört.
No,
nej, det har jag faktiskt glömt helt och hållet. Men
Snoochie Boochies.
Ja, det är ju för mig Kevin Smiths bästa film.
Ja, fin, mycket fin.
Ja.
Det är så underbart att han lyckas mygla in både Mark Hamill och Carrie Fisher utan att de visste om det.
Ja,
det är bara han som lyckas med det.
Ja, precis. Men han har ju sagt att det är hans live action cartoon.
Mm.
Och ser man det som en live action cartoon är det ju faktiskt riktigt underhållande.
Ja, det är fint.
Sen är det ju det är kanske lite för hög skämt, pruttskämt för min del egentligen. Det är en väldigt...
Han lyckas någonstans med pruttskämten. Jag tycker faktiskt att han är som bäst när han är fånigast.
Och
pratigast. Jag tycker inte han har lyckats alls när han försöker göra den här skräckfilms och mitt med brutalare filmer.
Men han gör filmer för sig själv numera och det får man väl respektera också, att han lyckas få dem finansierade på något sätt.
Mm.
Jag har en till film. Nu ska vi se här. Nej, den har vi pratat om. Det var ingenting. Ja, hade du något mer?
Ja, visst. En annan som jag sätter väldigt nära Tre Amigos när det gäller nostalgi och sånt är Det våras för stumfilmen.
Ja, just det, Silent Movie.
Ja, där de är ute och jagar skådisar till
just det. Den är tyvärr inte så jävla rolig längre.
Nej, den är inte det.
Nej, det är några skämt som är riktigt, riktigt bra. Marcel Marceau-skämtet är ju rätt kul, men annars är det liksom, och sen är det faktiskt så att i Blazing Saddles så rider de ju rakt in i en Busby Berkeley-musikal också, så att den där kan man också säga.
Det är också ett av de världens bästa filmgags-skämt i en annan Mel Brooks-film, det är Spaceballs, när de ska hitta vilken planet man gömt sig på, så hyr de filmen Spaceballs.
Ja,
och sen, vadå? Du kan inte hyra filmen, vi spelar in just nu. Jo, men det är instant kassett, så de är snabbare än filmen. Det är ett korkat så det är kul.
Ja.
Och då lyckas de så här spola och stannar på exakta liksom, tidpunkten där de är just nu. Och så, we're looking at now. Och så,
den är underbart. Fantastiskt bra, den replikväxlingen mellan den skådespelaren och Rick Moranis där. Ja. Ja, den är också fantastisk. Men det är så jobbar ju, jag menar, i början av Men in Tights som vi pratat lite om tidigare, så snackar de ju om att synd om byarna i England när Kevin Costner kommer dit och spelar en Robin Hood-film, för de bara brinner ner för att de skjuter brinnande pilar i början. Så det är ju mycket sådana in-jokes liksom. Så.
Ja, just.
Men jag har faktiskt en del filmer som jag inte tyckte kvalificerade in, men som jag ändå vill nämna.
Okay,
som är fyra dokumentärer.
Jaha.
Som kanske blir... Det blir nästan en egen genre, men jag tycker att de är så bra kring
filmskapen.
En mockumentär i Forgotten Silver, men den har vi pratat om i ett annat. Men jag vill prata, jag tycker att Lost in La Mancha och Heart of Darkness, för just det här, de är ju liksom filmskapande, men det är ju dokumentärfilmer. Liksom, så. Men sen så den som var på väg att hamna på...
Burn of Dreams måste du ta med i så fall.
I
inspelningen av Fitzcarraldo också helt.
Ja, just det.
Det är nästan mer fascinerande än filmen själv, som också är jättebra. Herzog. Jag ska inte säga gå för mycket på den, men det handlar ju då om att de spelar in i Amazonas djupaste djungler, släpar en oceanångare över ett berg för att göra ett operahus i filmen och i verkligheten. Och de hittar en indianstam i skog eller i djungeln då. Och i filmen och i verkligheten. Alltså det är såna här saker som jag säger, Fitzcarraldo är en så absurd film och det skildras väldigt väl i Burn of Dreams.
Ja.
Så det är nästan man måste
se båda.
Man måste se båda. Den är så tätt vävd med Fitzcarraldo.
Ja, det är ju samma sak med Apocalypse Now och Heart of Darkness. De växer ju båda som filmer när man ser dem.
Jag såg förresten att fru Coppola, som ju regisserade Heart of Darkness, hon kom med sin första långfilmsdebut förra året. 2016. Hon är 80 år gammal och gör långfilmsdebut. Det är rätt coolt faktiskt. De har ju levt i filmvärlden rätt länge då, eftersom att de har varit gift med Francis Ford Coppola ett tag, men ändå. Den sista filmen som jag skulle säga, som nästan handlade på min topplista, men som ändå är en, det är ju en fiktionaliserad dokumentärfilm, och det är The Kid Stays in the Picture, som är en av mina favoritfilmer all time, som är alltså, vad heter han, Robert
Murdoch eller?
Nej. Ja, det är alltså Evans, precis, Evans. Robert Evans, en sån här demonproducent som har gjort massvis med grejer. Och det är alltså, det är en filmad intervju, eller det är som en voiceover. Han läser själv sin egen voiceover där han berättar om sitt liv. Och så är den animerad i väldigt många...
Ja, är det inte han som har gjort Kurt Cobain Montage of Hex med orten?
Det är mycket möjligt att det är samma. Men det som är så bra med den här är att det är liksom så här, han, Robert Evans, han är så där... Han är ju en helt fantastisk karaktär i sig själv liksom, så där. Så att det är en fantastisk historia, men eftersom att den är så, det är så mycket jobb kring att de har animerat scener som han berättar om, för det finns ju ingen filmat liksom, så där. Så jag tyckte att den låg liksom lite på gränsen, men sen insåg jag att okej, den faller ju under den underbara genren dokumentärfilmer om film liksom, så där. Ja, så det var det. Ja, jag tror att det var alla filmer jag hade ville ta upp. Ja,
en måste vi ta så inte vi blir lynchade av filmälskare, och det är 8,5 av Fellini.
Ja.
Jag har inte sett den, så jag kan inte säga någonting om den. Nej. Det är en dödssynd, jag vet, men vi måste bara få det sagt.
Jag är ingen fan av Fellini, så tyvärr kan jag inte prata.
Jag har faktiskt inte heller sett den, så det var därför vi inte tog upp den.
Nej. Då är vi överens, rungande överens.
Ja, rungande överens. Fellini överskattar, bra. Så, det är ett bra avslut. Men tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni två har varit här och pratat med mig. Det är ju en genre som man skulle kunna göra. Man skulle kunna göra ett helt till program om alla filmer som vi bara nämnt kort. Så. Men det är kul att vi också var lite oeniga om bland annat Tropic Thunder där.
Och rubber.
Ja, men tack för att ni var med, och ni där hemma, jag vet inte riktigt vad nästa avsnitt, när det kommer ut, men vi kommer nog förmodligen bli en modern zombie-tolkning. Så vi får se vad som händer där. Tack för att ni har lyssnat.